Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi få lyssna på professor Anders Jalert och ett föredrag han höll på Kvällsbibelskolan tidigare i vår. Men först så vill jag påminna om att man kan ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Det kan man göra på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva. För andra sätt att ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete, besök gärna vår hemsida ffg.se. För annat som händer här på församlingsfakulteten under hösten så rekommenderar jag också att gå in på vår hemsida ffg.se för att se vad som händer. Nu ska vi få lyssna på det föredrag om evighetsallvar hos Henrik Schartau och Henrik Ringius som Anders Jalert höll här tidigare i våras på Kvällsbibelskolan. Det var den avslutande kvällen. Och Henrik Schartau, han dog 1825 och Henrik Florus Ringius dog 1925. Så det är 100 år sedan dessa bägge två dog. Och vi har ju tidigare uppmärksammat Henrik Schartau och kommer fortsätta göra det här i podden. Så håll utkik efter det. Så nu Anders Jalert, evighetsallvaret hos Henrik Schartau och Henrik Florus Ringius. God lyssning.
O evighet, din längd mig fast förskräcker som början har, men aldrig änden räcker. O evighet, en tid för utan tid, din håkomst gör att jag där hissnar vid. Vak upp min själ åt syndasömnen fara, tag dig i tid, och tag dig väl till vara. Idag sambrot och bättring gör, till öppen står nu evighetens dörr. O evighet, din längd mig fast förskräcker som början har, men aldrig änden räcker. O evighet, en tid för utan tid, mig nådig var, o Gud, dig blir jag vid. I sina föreläsningar om Henrik Schartau som predikant framhåller Edvard Rode att som ett utmärkande drag för ett friskt och sunt fromhetsliv satte Schartau energin och allvaret. Det var i motsats till tidens klemiga lynne. Och han summerar att Schartau mot tidens karaktärsvaghet sätter att människan lägger sin själ in i det andliga och att hon utvecklar energi för att komma någon vart på detta område. Du säger sig nästan självt att detta allvar är något annat än det allvar som kommer av världsläget med skjutningar och sprängningar, krig, ekonomisk oro eller sjukdom och död på nära håll. Här handlar det, som Rode skriver, om att lägga sin själ in i det andliga, att ta Gud på allvar och sig själv på allvar med evigheten i perspektivet. Schartau kan säga i predikan: se nu till om du kan åtskilja på vilken väg du har varit och på vilken väg du är. Eller kanske du än aldrig sett och förstått detta. Du bör ju icke vandra åt evigheten så på en slump, utan veta var du tar vägen. Att du icke måste stanna där du icke hade förmodat det, och då först märka att du har farit vilse när du icke mer kan vända om. Men lika typiskt som dessa varningar är den uppmuntrande fortsättningen. Märker du att du är på en ond väg, så är det början att komma till rätta. Henrik Schartau föddes 1757 i Malmö och dog 1825 i Lund. Han tog starka andliga intryck av hernutismen, men lämnade denna riktning inte därför att den var för evangelisk, utan därför att den ofta tenderade till att placera människans evighetshopp inom henne själv, i hennes känslor och upplevelser. För Schartau är det av utomordentligt stor vikt att alltid låta Gud ha initiativet. Att riva undan alla ursäkter, men också alla falska stötter i form av egna intentioner, egna framgångar, ja, all egen fromhet. För att istället låta allt bero på Kristus och hans gärning som han finner i Guds ord. Sen han mån om att i Kristi gärning betona både hans lidande och hans lärande lydnad, så att människan ska följa honom i lydnad för Guds bud. Men det är alltid evangeliet i Kristi försoning som står i centrum för honom. När det nu är 200 år sedan domkyrkokommunisten och häradsprosten Henrik Schartau dog, kan vi notera att under de senaste 100 åren har evighetsallvaret fått en allt svagare ställning i Svenska kyrkans gudstjänst. Några av ändringarna kan sägas ha varit välbetänkta. Att börja dopakten med att säga: käre kristne, genom Guds ord vetar vi att alla människor föddas med synd, är kanske inte det mest pedagogiska. Men att däremot i ordningen för begravningsgudstjänst byta ut orden: ge oss en levande tro på din son Jesus Kristus som led döden för våra synders skull, mot att detta skedde för alla människors skull, är visserligen inte osant. Men det tar bort något av evighetsallvaret för oss som är där just då och utelämnade för varje kristen livsviktiga att Jesus dog för våra synders skull. Personligen ägnar jag mig åt civil olydnad på denna punkt. Än allvarligare är att evighetsallvaret i så stor utsträckning försvunnit från förkunnelsen. Samtidigt som Åsas och Verdis rekvie med dödsmässans skakande allvar och kraft framförs gång på gång för utsålda hus på konserthuset, tycks man i kyrkorna vara rädd för att framställa allvaret i människans eviga ansvar på ett tydligt sätt. Det handlar inte om att predika mer om helvetet. Det handlar om att ta människan på allvar inför evigheten. Istället för att fly från dagens verklighet till talet om den saliga evigheten flyr man på många håll idag från evigheten helt och hållet. Allvaret och ansvaret blir enbart inomvärldsligt, med den självklara följden att nåden och förlåtelsen också stympas till att bli enbart inomvärldsliga. Rent språkligt är ordet evighetsallvar representativt för det från traditionen från Henrik IV av typiska sammansatta substantiven. I traditionen är de mycket mer frekventa än de är hos Schwartau själv. I ett annat sammanhang har jag från en enda predikan av Theodor Valerius följande exempel: syndaförslag, världsogudaktighet, frälsningsbekymmer, gudaktighetssken, otroskvarlevor, anfäktningsnöd, nådesmakande och nådelöften. Albert Wifstrand betecknar dem som abstrakta sammansättningar, mest betecknande själsliga egenskaper och känslor med deras yttringar. En ganska missvisande beskrivning. De är varken abstrakta eller känslobetronade. Wifstrand har iakttagit hur domprosten Rexius, trots sin ibland påfallande enkelhet, bidragit till utvecklingen av de sammansatta orden. Rexius har till exempel bönetröghet, där Schwartau har tröghet i bönen. Evighetsallvar betyder inte att ständigt tänka på döden, inte att alltid ha tråkigt, utan att låta evighetens allvar finnas med i både vardag och fest. Att inte tappa bort den viktiga naturliga glädjen för det viktigaste, men inte heller glömma allvaret för glädjen, varken den naturliga eller den kristna. I en del kristna sammanhang tycks allvaret mest gälla de andra, inte oss som sägs så att säga har vårt på det torra. Jag undrar jag. Ibland tror jag att det på domens dag blir lättare för många botfärdiga rövare och ångrande synderskor än för en del fromma moraliska kyrkmänniskor. Evighetsallvar är nämligen inte alls detsamma som moralism. All moralism är i grunden ett kretsande runt mig själv. Som värst blir denna egen rättfärdighet när den kretsar kring mig själv ensam. Även antimoralismen blir lätt moralistisk. Istället behöver vi börja från ett annat håll. Börja med Jesus Kristus, vem han är, vad han har gjort och vill göra, och inte alls med oss själva. Det finns nu ställen hos Schwartau som inbjuder till moraliserande. Till exempel de typiskt pietistiska varningarna för egentliga förströelser, till exempel fåfängliga sånger, skämt, sällskap och kortspel, dans, spektakler och dylikt, som lämnar en bedräglig förfriskning åt de mänskliga sinnen, till dessa nöjen insmygas skadligt för gift i själen. Medan däremot instrumentalmusik är den oskyldigaste förströelse sedan den onde på ett eller annat sätt har bemäktigat sig det mesta av texten för vokalmusiken. Här har strängheten mycket snäva gränser, med starkt begränsat utrymme för det naturliga och kulturella, helt annorlunda än hos Luther. Det måste sägas att det starkt begränsade utrymme som Schwartau ger åt det naturliga och det kulturella är släkt med en viktig detalj som sedan kännetecknat delar av den schwartauska traditionen, nämligen förväxlingen av den skapade världen med den fallna världen och förväxlingen av den omvända människan med den nya människan. Enligt Martin Luther är den omvända kristna människan till sitt väsen både en gammal människa och en ny människa. Den omvända människan är inte identisk med den nya människan, utan hon är både gammal och ny människa som lever i en slags motsägelsefull symbios med varandra. Men Schwarta har också helt andra formuleringar där han varnar för den idag så aktuella moralismen. Han säger, då det är en människas vanliga lott att överskrida måttan åt högra handen eller åt den vänstra, så är det mindre skadligt att gå något för långt i kärleken till att giva efter än att i egensinnigheten och fordrandet tränga in på andra eller vara dem i vägen. Och strax därefter varnar han för när man diktar sig förbud där Gud ingen synd har utmärkt, föreställer sig faror där Gud inga varningar givit och genom konstiga slutsatser binder samman bördor där Gud ingenting har befallt. Guds lag är i dess tillämpning vidsträckt nog utan att behöva någon farisisk tillökning av sådana människoläror som föras in i skriften av nyss uppvaknade lärare vilka i förtid bemäktigar sig bokpressen och påtrugat Guds församling sina omogna hjärtefoster. Många bekymrad själ har på denna sträckbänken lidit outsäglig smärta. Och var icke överhärden själv hade tagit ut i saken så hade väl många ett krossat rör blivit sönderbrutet och många rykande veke hade blivit utsläckt. Strax efter sina gränsdragningar mot nöjena återgår Schwarta i samma brev till juristen Schlüter till evighetsallvaret. Låt ej det vara min herres huvudsyftemål att vinna lugn, men att vinna frälsning. Men denna får icke sökas med gärningar, förbättra i sinne och levande, och således nedifrån uppåt, men med farande efter tron, och således uppifrån nedåt. Till med farande efter förbättring kommer man icke till tron, nej icke en gång till någon rätt grundlig förbättring, men genom farande efter tron kommer man både till tro och genom tron till förbättring. Kristus och tron på honom, vägen till tron, fördelarna som följer med tron och kännetecknen till tron. Så detta skall i synnerhet vara föremålet för min herres uppmärksamhet under ordets rannsakande och förnämsta innehållet av min herres bön. Och emot hindren för tron bör min herres vaksamhet mest vara riktad. Evighetsallvar, det är att aldrig sluta förvånas över Guds oändliga barmhärtighet och Jesu Kristi allt omslutande försoning. Evighetsallvar är att ta sig själv på allvar, sina medmänniskor på allvar och inse att vi alla står inför den evige guden redan här och nu, liksom vi ska göra det en gång på domens dag. Det betyder också att Gud här är närvarande i nåd. Han har inte övergivit någon enda människa. Evighetsallvaret framställs ofta som något som krävs av människan. Men i ett av sina katekesförhör över slutorden i Fader vår förlägger Schwarta istället allvaret på Guds sida. Han säger att Guds allvarliga vilja om syndares frälsning visar sig såväl i hela inrättningen av hans rike som också i de särskilda förmåner vilka innefattas i vardera av de sju bönerna i Fader vår. Detta Guds allvar och människors salighet visar sig i de många och stora förmånerna vilka är fullt och mer än tillräckliga till att gå igenom livets medmöda, faror och nöd. Och han fortsätter med att tala om hur Gud visar sin viljas allvar i att han på olika sätt skyddar människan liksom i de sju förmåner som de sju bönerna i Fader vår handlar om. En av dessa förmåner beskriver han så: att Guds vilja är allvarlig visar sig däruti att Gud vill både själv förlåta och att där skall av människor förlåtas och har därför gjort ordningar och stiftat lagar för en oupphörlig förlåtelse både som skall fås av Gud och som skall ske människor emellan. Evighetsallvaret är alltså i grunden detta att Gud tar det allvarligt med oss och evigheten och därför vill hjälpa och vägleda, förmana och förlåta oss dag för dag. Det är inte vi som ska göra oss mer allvarliga utan Gud som redan är allvarlig och tar det allvarligt med oss. Därför och endast därför kan vi närma oss ett rätt evighetsallvar. Det är i grunden något helt annat än att ha tråkigt. Tvärtom är det något hoppfullt att Gud tar också mig på allvar, att han själv har uträttat allt som behövs med en frälsning och att han nu vill vandra med mig på vägen mot evigheten så att jag når det eviga livet. Då blir evighetsallvaret inte något skrämmande utan en form av Guds omsorg och kärlek till människan. Den här bilden avbildar Schwartas gravsten på Norra kyrkogården i Lund som nu äntligen har blivit reparerad och märkt ut som kulturgrav. Vilket betyder att den kommer att skötas så att säga automatiskt. Den sanna kristendomens början består i att ta emot Jesus Kristus med tron. Detta säger Schwarta i inledningen till en 13-dagspredikan 1815. sker med ett allvarligt begär som ej låter tillbakahålla sig av några hinder. Det leder fram till det typiskt omständliga men mycket innehållsrika ämnet. Den större redligheten och allvaret var med den större nådeshärligheten skall emottagas om man skall hinna därtill och få behålla den. I fortsättningen förenar han allvaret med uppriktighet. Inte heller uppriktigheten är något som bara ska utmärka den sökande människan. Nej, den första uppriktigheten består däruti att människan icke vänder Guds uppriktighet ifrån sig med falskhet. Och vidare, Guds uppriktighet är det enkla och nedlåtande anbudet av nåd och salighet, varunder Gud handlar med människan som vore han hennes like. På motsvarande sätt beskrivs människans allvar som att bemöta Guds allvarliga bemötande som Gud visar, bemödande som Gud visar om syndares frälsning. Detta Guds allvar visar sig att han icke låter det första motståndet driva sig helt och hållet tillbaka, icke drager sin nåd tillbaka vid dess första vårdslösande och icke straffar människan vid det första syndandet. Människans första allvar består i att hon kan tåla världsbarnens oblida ögonkast och i det att hon en gång må få se Jesu ansikte mot ansikte, att hon kan fördra ett och annat av det öknamn som tilläggas de kristna här på jorden, på det att hon i himmelen må bli kallad ett Guds barn, och att hon kan uthärda att uppbära ett eller annat hugg och slag för den frälsaren som har varit hudflängd för henne. Här är det tydligt att även människans allvar ska vara ett evighetsallvar, på det att hon en gång må få se Jesu ansikte mot ansikte. I tillämpningen säger han till det uppväckta, det är en påbörjad uppriktighet då man tillstår sin falskhet, och det är ett påbegynt allvar att bjuda till det man kan, än skönt man icke märker att man något uträttat. Motsatsen till evighetsallvar är i denna predikan inte lättsinnet utan falskheten. Att man bedrar sig själv och försöker bedra Gud. Det gör man genom falska föreställningar. Det kan dels bestå i att det inte vore så farligt med synden, dels i att Gud skulle ha övergett mig. Så kan fatta och skriva i ett brev, min herre gör Gud orätt och min herre låter bringa sig på den tanken att min herre vore av Gud övergiven. Tvärtom är min herre av Gud sökt. Det har icke varit av min herre själv, då min herre blev mer än någonsin angelägen om Guds rike. Att min herre bad Gud om hjälp. Att min herre umgår med den heliga skrifts läsning. Att min herre har funnit att Gud vill ingen syndare stöd. Att Kristus älskade oss alla då vi var vredens barn. Och att nåden överflödar mer än synden med mera. När dessa sanningar bliva under bönen i Guds sons namn med varannan sammanbundne och på min herre under skriftens rannsakande tillämpade, så blir det just av denna källa som en ymnig tröst och en mäktig kraft tillflyter min herre, vilken tillintet gör de förfärliga hindren som ligger i vägen för min herres frälsning och fördriver det hotande ångestmolnen. Då får min herre förnimma att varken min herres förstånd eller min herres liv kommer att förspillas, och att icke en gång min herres timliga välfärd behöver uppoffras. Även Ringius riktar sig särskilt mot falskheten. Han säger i en predikan första söndagen i advent 1895 att eftersom människan är benägen för ostadighet, falskhet med mera, så behöver hon så mycket mer vaka över sig själv så att hon icke förspiller den Guds nåd som genom ordet och bönen bekommes. Hon får ta vara på den begynta uppriktigheten att icke den gamla falskheten får överhand. Hon får hålla sitt hjärta öppet för Herren med syndens redliga erkännande och trägen bön om nåd och hjälp. Då kan Guds ande hos henne fortsätta sitt verk och hjälpa henne in i Jesu rike. I en annan predikan med ämnet en syndare med allvarlig angelägenhet om frälsning säger Ringius att en sådan allvarlig frälsningsangelägenhet kännetecknas av att en sån syndare har icke blivit det av sig själv utan genom Guds förekommande nåd som han begagnat sig av. Det handlar alltså inte om att försöka göra sig själv allvarlig, vilket bevisas med den enkla bibliska upplysningen att det var icke Sackeus som först uppsökte Herren Jesus, utan det var Herren Jesus som tog den vägen genom Jeriko för att uppsöka och frälsa Sackeus. I samma predikan säger han att människan vet ingen annan väg till frälsning än den egna rättfärdigheten, och därför när hon gör allvar i sin salighetssak så tänker hon att det är allvaret, redligheten, bättringen, syndasorgen, nådekänningarna med mera som ska ligga till grund för benådningen. Men när detta sviker, när hon känner sig förkastlig och odödlig mer och mer, När hon inte kommer någon väg till någon visshet vad hon gör, så finner hon sig så usel och eländig att ingen nåd synes tillhöra henne till upprättelse och frälsning. Hon förkastar Guds nådelöften såsom för stora, för goda för att tillhöra henne. Därvid skulle det bli om icke Herren Jesus uppsökte den uppväckta människan, men det gör han. Till det har han lovat och därför är han kommen. Därför gör han så att frälsningsangelägenheten blir vänd åt det rätta hållet. Från egen rättfärdigheten till nåden i Kristus. Från otrosgrubblet till Guds nådelöften. Och senare i samma predikan talar Ingeus om hur en syndare med allvarlig frälsningsangelägenhet blir frälst och salig, hur förtappad och osalig han än är i sig själv. Evighetsallvaret är alltså ingen kvalitet som gör människan bättre i Guds ögon, utan snarare en möjlighet att söka Guds nåd trots all egen uselhet. Ringeus har ofta predikoämnen som är lätta att komma ihåg. Till exempel, senare än i elfte timmen blir ingen omvänd och frälst. Eller en passionspredikan, morgonsynder, svåra synder, dock icke svårare än att det ännu kunna förlåtas, medan Guds barmhärtighet är varje morgon ny. Han kan vara klatschig och skarp, utmana någon gång löjet och är formellt och språkligt helt annorlunda än Schartau, hur mycket han än innehållsligt påminner om lärofadern. Ringeus gärning präglades av att han var prästvigd innan han blev väckt. I ett senare brev talar han om oandliga präster som det sämsta pack som finns på Guds gröna jord. Som förnyare av den schartauska predikotraditionen är Ringeus utan motsvarighet. Jämfört med Schartaus omständligt utredande stil är Ringeus folklig och enkel, drastisk och slagfärdig. Dock är hans enkelhet ofta skenbar. Medan Schartau med utförlig omständlighet undervisade en mera sammansatt församling, predikade Ringeus in i en andlig tradition vars kunskap han förutsatte hos sina åhörare. Ringeus ideal var att för det mesta predika det härliga evangelium och endast då och då bestraffa. Och han hyste en friare uppfattning till exempel om söndagen än vad som var vanligt där och då. Nyorienteringen visade sig särskilt i att han avsevärt vidgade utrymmet för praktiska ämnen, exempel och infallsvinklar. Mest bekant är hans så kallade järnvägspredikan, med järnvägen inbryter en ny tid. Syftet är dock inte socialt eller skapelseteologiskt, utan gäller individens omvändelse och tro. Ringeus har svårt att se exempelvis icke-rättroende folkskollärare som Guds redskap på skapelsens och lagens plan. Och han drog gränserna för prästernas kallelse så snävt att de inte borde gå på sjukbesök okallade, trots att kyrkolagen ålade dem att göra så. Däremot har dopet en starkare plats i Ringeus förkunnelse än i Schartaus. Det har tydligen en orsak i tidsförhållandena, som när han säger: baptisterna går på somliga ställen omkring sig som glupande ulvar och söka intala folk att deras dop i barndomen är oriktigt. Någon gång händer det att en människa på egen hand kommer i tvivel om huruvida hon är döpt, och därför kan väl Guds nådestillsägelse icke gälla henne. Då är det bäst att göra som en gammal from präst gjorde, vilken ännu på ålderdomen kommer i tvivel om huruvida han var döpt. Han gick åstad och såg i dropboken. Då blev han lugn. Ty Gud kan aldrig förgäta dem som en gång varit hans barn, med mindre det hela sitt liv förhärdar sig emot den omvändande nåden. Eljest vill han och skall han taga emot dem. Det är säkert. För att påminnas om den trösten är det bra att se barndop. Och därför bör barndop ske helst i kyrkan, där alla kan påminnas om sitt döpelseförbund och det botfärdiga erinras om Guds förbund som han aldrig ryggar. Och i samma predikan säger han också: så visst som de är döpta ska Herren göra allt som behöver göras för människans återförande. Han har ju sagt: jag ska uppsöka det borttappade, igenhämtade, förvillade, förbindade, sargade och stärkade svaga. Tänk på detta, du bekymrade fader eller moder. Dina barn är döpta. Det är barn som den himmelske fadern tar sig an. Han ställer också frågan: men deras eget rop kan väl icke annat än bedröva dem sedan de brutit förbundet med sin döpelses Gud? Jo, även den mest trolösa och ogudaktiga människa kan ha tröst av sitt rop om hon ångrar sig och i en sann omvändelse vill förnya sitt döpelseförbund. Det kan värja henne mot den förtvivlansföreställningen att hon icke skulle kunna vara bland de utkorade, vilket är en föreställning som förekommer både under och efter omvändelsen. Istället för en rationaliserande utjämning använder sig Ringeus i sin predikan skickligt av antiteser. Just därför att han i förkunnelsen tog tydligt avstånd från till exempel en romersk-katolsk Maria-fromhet kunde han ge större utrymme än vanligt åt Marias gestalt. I sina bedömningar av samtiden blev han ofta ensidig och tog till exempel för givet att Schartaus kritik mot hernhutismen kunde riktas mot frikyrkligheten nästan 100 år senare. Även i förkunnelsen låg hans svaghet i förenklingen, som Gösta Nelson skriver, under stundom skär han av den gordiska knuten med ett enda hugg, och man har känslan, gick det så lätt. Ringius presenterade sitt budskap genom en skicklig marknadsföring. En traditionellt uppbyggd predikan över ämnet dessa dagars ropande ur djupen besvarat med hjälp från höjden kallas på omslaget krigsfaran. Och en passionspredikan om lugn i oroliga tider genom Kristi försoning får den säljande omslagstiteln Politik i kyrkan? Frågetecken. I förordet till den senare tar Ringius upp politikens plats i predikan. Hans ståndpunkt är att låta politiken vara med utan att undantränga talet om salighetens grund, medel och ordning. Själv kunde han i högmässan öppet predika mot socialismen, och i flera artiklar kämpade han under 1910-talet mot kvinnlig rösträtt. För de i en demokratisk arbetsform nödvändiga kompromisserna saknade han förståelse. Genom Ringius publicistiska svung utan den teologiska tyngd som präglat den föregående generationen, genom hans aktiva och aggressiva polemik i dagsaktuella frågor och genom hans kritik mot den icke-kristliga högern skapades förutsättningar för det politiska engagemang som under decennierna efter hans död präglade Göteborgs stiftstidning. Ringius själavårdsbrev har getts ut i 2 upplagor. Liksom i predikan är han här mer kortfattad än Schartau, mer rakt på och ibland allt för snabbt färdig. Så kan han skriva beträffande syföreningar, som ju ska vara ett andligt företag med andligt tal och andligt umgänge och andligt syfte, så är det klart att då deltagarna i allmänhet är oandliga blir det hela en skrymtare tillställning. Men han gisslar också det gammalkyrkliga särskilda synder, till exempel när han skriver: här i närheten av Göteborg hålles ganska noga reda på vilken präst som hörs vid statsbesöken, och det är icke nog att det är en bra präst, när det ska vara just den som man själv hör, eller är man genast misstänkt. Jag har sökt motarbeta detta grova partisinne både med och utan framgång. Ringius kan i sina brev vara minst lika drastisk som i predikan. Skona därför icke din kropp allt för mycket och missbruka honom icke på något sätt, vare sig till otukt eller högfärd och fofänga. Snart skulle maskarna krypa ut och in genom ögonhålorna, men om kroppen fått vara den heliga andes tempel ska den en gång uppstå härlig och oförgänglig, lik den förklarade frälsarens kropp. Han kan också vara en ömsint själasörjare som skriver: det ska icke skada dig det ringaste vad du syndat, eller hur länge, eller vad du känner eller inte känner. Gud har blivit din nådige fader från första ögonblick han såg att du gav dig själv skulden för dina synder och flydde till din frälsares försoning. Där må du ha ro till evig tid. Och om du än inte kan tänka på Gud eller någonting redigt, så ska din Gud och frälsare tänka på dig alltid och i döden och domen. Eller man får också under andens fattigdom känna sig likgiltig och tom på allt gott och böjd för allt ont. Då gäller det bara att vänta under sökande efter nåd för Kristi skull. Det är 2 ting som är lika viktiga, att söka och att vänta när man icke tycker finna. Men andens fattigdom menade Henrik Schartau inte som hernhutarna före honom en aktiv känsla av fattigdom, utan en sådan saknad av all känsla och en sån tomhet på allt märkbart reflexivt andligt ljus att människan icke en gång kan förnimma eller förstå att det är någon andens fattigdom hos henne. Och vilket är viktigt, denna tomhet gäller både känslan och förståndet. Edvard Rode skriver i sina föreläsningar om Schartau som predikant att det behöver knappt påpekas att Schartau här sett djupt ned i det religiösa livets mysterium. Hans framställning om det växande behovet efter frälsaren hör till det bästa han skrivit. Likaså hans särskilt här framträdande tankegång om hjälpen som kommer då nöden är som störst. Om den fördolde guden som verkar mest då vi människor minst anade. Evighetsallvaret ställer oss alla på samma plan. Schartaus brev har många exempel på hur han själv ställer sig på samma plan som brevskrivaren och ömsint hjälper. I ett brev från januari 1815 skriver han: min trofaste frälsare som haft tålamod med mig själv under de 37 år jag varit under hans heliga andes ledande Han har också givit mig det sinnet att då han icke förtörnats över mina fel, jag icke heller vågar att bliva ond på någon av dem som olitar mig i hans sak. Och då jag icke blev utvräkt och jag kom till honom, jag icke heller törs undandraga min ringa hjälp för någon som av Guds ande blivit brakt till att begära den. Typiskt för Henrik Schartaus själavård är den växelverkan mellan förkunnelse och enskild själavård som är framträdande i en del av breven. De utgår från det som är texten på Schartaus-statyn utanför Lunds domkyrka, bruka Guds ord. Alltså inte bara läs, utan bruka, använd, bearbeta. En kvinna hade 1807 blivit bekymrad av vad Schartau i ett förhör i domkyrkan sagt om människor som felaktigt bygger sitt andliga hopp på sin egen goda vilja. Utan att slå av på strängheten i det han sagt i kyrkan skriver han nu ovanligt humoristiskt för Schartau att det inte gäller henne. Det jag talade i förhöret om dem som alltjämt beropar sig på sin goda vilja, detta passar ej till mamsell mer än de skorna som mamsell la av för 15 år sedan. Ty mamsell beropar sig icke på sin goda vilja, utan klagar fast mer över brist i den delen. Och dessutom är det en osannfärdig beskyllning som görs mamsell hos henne själv, att mamsell ej gör någonting. Ty mamsell gör det att mamsell kommer och hör Guds ord, och det att mamsell tvingar sig att läsa det. Och det att mamsell ropar och klagar inför Herren. Och det att mamsell söker upplysning hos sin lärare. Men inte av allt detta gör en sån människa vilken beropar sig på sin goda vilja till att därmed försvara sig emot bestraffningar över försummelse. Men om och mamsell brast i något av detta görandet så har Jesus gjort det som mamsell icke har gjort. När därför mamsell gör det som hör till ordets brukande så att Guds ande kan göra det som hör till mamsells bibehållande i tron, så blir det mamsell oupphörligen tillräknat vad frälsaren har gjort i hennes ställe, liksom hon hade gjort det själv. Vad har då Schartau och Ringius att lära oss idag? Erik Klingstedt, som i decennier läste Schartau varje dag, gav rådet: läs Schartau på knä, men läs honom i frihet. Evighetsallvaret är lika viktigt idag som någonsin förut. Evigheten förestår, som det heter en gammal vers, lika mycket idag som igår. Evighetsallvaret behöver lyftas fram på nytt i förkunnelsen och i själavården som ett vapen både mot lättsinnigheten och mot moralismen. För nu ett evighetsvärde följer evighetsallvaret av sig själv. Kanske är Schartaus vinkling av att Gud tar oss på allvar, att han tar det allvarligt med oss och vart vi är på väg, därför att han vill hjälpa oss här och nu och hela vägen hem. Kanske är det en bra ingång för att få människor att förstå att evighetsallvar inte är något som vi ska åstadkomma, inte heller något som gör livet tråkigt, utan ett mäktigt utflöde av Guds kärlek och omsorg om oss, som både vill och kan leda oss till det eviga livets glädje. Detta kommer fram i den predikan av Ringius som jag förut citerat, som ganska oväntat avslutas med Johan Arns långa tacksägelse för det heliga dropet. Några ord ur den förblir också vår avslutning idag. Jag tackar dig av hjärtat att du har genom detta sakrament införlivat mig i din heliga kristliga kyrka och därmed insatt mig i delaktigheten av alla dina himmelska och eviga förmåner som du genom ditt lidande och din död har förvärvat. Därmed har du tvagit och renat mig från arvsyndens vederstygliga gift och spetälska, av nåd förlåtit mig all min synd, skuld och missgärning och gjort mig ren i vattnets bad genom ordet och utplånat all min överträdelse, så att icke en enda blivit kvar som skulle kunna fördöma mig. Ty intet fördömligt finns hos dem som är i Kristo Jesu. Du har också medan synden är förlåten förlossat mig från evig död och från den lekamliga dödens ångest, fruktan och förskräckelse, även som från djävulens våld, och sedan du införlivat mig med dig, gjort mig till en lem i din andliga lekamen, upptagit mig i ditt nåderike, trolovat mig med dig och för evig tid förbundit mig med dig. Och medan jag genom dropet har iklätt mig dig, så är jag med hela din heliga lydnad, förtjänst, rättfärdighet, helighet och oskuld beklädd, såsom med en salighetsklädnad och rättfärdighetens kjortel. Amen. Tack för uppmärksamheten.
Ja, det var Anders Jarlit som talade om evighetsallvaret hos Henrik Schartau och Henrik Florus Ringius. Är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete, så går Swish bra. 123-100-8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!